Kapitel 28. Ting. Olof var rastlös. Samtalet med skällningen Viger lämnade honom ingen ro. Hade han nu förlorat alla sina närmaste utom systrarna som vistades på Själland? Han kände en stark längtan att återse dem. Ja, han ville hellre det än att återvända hem. För vad fanns det kvar där hemma som kunde locka? En bränd gård som han inte förmådde återuppbygga av egen kraft. Eller att vistas hos Holmdis och Fridbjörn som en kar utan Odal. Detta lockade föga. Att återse Gunn och Gina lockade mer. Efter att ha grubblat dag som natt stod han inte ut längre utan berättade om sitt huvudbry för Ragnar. Denne lyssnade och tänkte, men svarade undvikande. Ja, jag har förlorat många män i drabbningen. Jag vill gärna förlora fler. Ja, inte ger sig skälländerna på oss om vi kommer i fredliga ärenden. Vi förlikades efter slaget. Ja, därför att alla var utmattade och våta. Förbittring råder fortfarande och de kan tänka söka hämnd. Ja, eller vara öppna för handel. Betänk Guns och Ginnas ställning. Ja, makor till döda drottar äger inte mycket makt. Ojo, de är viktiga brickor i det stora maktspelet. Eller blir dräpta. Ja, då behöver de också vårt stöd. Vi kan ta med dem hem. Ragnar Tego tänkte. Gunn och Gina var dugliga och av god ett. Fick han med dem hem kunde en av dem bli ett gott gifte. På så sätt kunde han komma över Härsby och snart äga mest mark i Soland. Ja, det var frestande. Vi kan ta vägen och fällan, sa han efter en stunds tystnad. Bäst blir om du får med dig flickorna. Ja, eller så stannar jag. Ja, jag mister det ogärna. Fler rodplatser kapar tomma. Ragnar styrde upp jämsides med några av de andra båtarna. Vi drar från öster, sa han. Vi far åt väster om Själland. Det är längre, ni hamnar långt i lä, fick han som svar. Men bredare, och tids nog kommer västvind. De skulle snart fara igenom det trånga Halsundet. Och även om flottan var stark fanns risk att förbittrade fiender bidade i bakhåll. Helst ville man hem, bärga skörden och ta östen till kung. Men med rådande vind var omvägen huggen som stucken. En efter en lade styrmännen om kursen och följde Ragnar. Flottan färdades fort för förlig vind, nu med Själland om babord. Hur råder du att vi gör i Tissö? Ragnar hade fört Olof avsides för samråd utan åhörare. Bäst vore om flottan bidrar medan vi är i land. Det ger oss skydd. Och om vi inte får med oss de andra, glöm inte att detta är vårt eget påhitt. De andra har ingen vinning att vänta. Och du själv då? Jag gör det för din skull. Jag ser ditt svårmod. Kom ihåg att det inte var länge sedan Gangulf kämpade mot Maran. Jag vill inte se dig lika eländig. Det kan inte bara vara därför. Det är nog mer. Nej. Jo, kanske. Ragnar såg på Olof, liksom för att läsa hans håg. Sen sa han, får vi med oss Gunn och Gina så vill jag gärna gilja en av dem. Tänkte väl det, sa Olof. Men som du vet, de avgör det själva. Ja, de gör väl det. En dag hade smeden förfärdigat en krok och hylsa. Kroken satt längst fram på hylsan som var invändigt klädd med skinn. Den kunde träs över Vigers armstump och spännas fast med remmar. Hylsan hade ett fäste vilket man kunde göra fast en sköld. Så fort såret hade läkt ordentligt skulle Viger ta kroken i bruk. Vad stod på, undrade smeden. Nerifrån gårdstunet hördes upprörda röster. Män kom springande, någonting verkade vara på gång. De skyndade männen till mötes nedför backen. Kom och hör, sa de vibrigt. Harald är också här. Vad är det som står på? Switchade jag åter. Man har siktat flottan norr om Sejerö. Harald, här är tillfället du har väntat på. Led oss till seger och riket är ditt. De senaste dagarna hade män från hela Själland anlänt. Harald hade kallat till ting. Vissa kom på stigar över land och genom mossar, andra i båtar över vatten. Nu var alla samlade vid Tissö. Eftersom det brådskade samlade Harald alla på tingsplatsen vid gårdens gravfält. Om Svitjo trots allt traktar efter Tissö och dess guld, tänkte kunde de inte ha valt ett sämre tillfälle. Här fanns Själlands främsta kämpar. Denna gången mängd som vida överträffade den han förfogade över förra gången. Redan innan alla hade anlänt kunde Harald blicka ut över en nästan tusenhövdad skara. Och fler var på väg. Han kände stolthet och upphetsning. Detta folk ville han råda över. Han kallade upp Viger till kullens krön och prisade honom för striden mot kung Erik. Den strid som hade ändat drabbningen och ändat Svitjods överläge. Det mötte bifall. Männen hyllade Viger. Den enhänte hjälten med kväden rimmade på stående fot. Denne vinkade med kroken som svar. Kommer Svitjods fin hänger vi dem på kroken tills de är möra, sa han och rymde ner skratt och jubel. Alla kände Viger och hans kamp för det här laget. Att han hade varit försvagad och nästan blivit dräpt var ingen som mindes. Det var utgången som räknades och Viger hade bevisligen tumme med tyr. En tumme, och det räckte. Ingen kan ifrågasätta honom, tänkte Harald. Han har gudarna på sin sida. Viger uttalade sitt hängivna stöd åt Harald, som därefter tog till orda. Tinget fick vänta tills man hade hanterat Svitjod, som svekfullt seglade mot Själland i syfte att skatta dess silver. Haralds ord mötte ånyo bifall. Männen skränade och stampade i marken. När Svitjov var slagna så skulle man välja ny kung på tinget, blota samt bränna de döda drottarna. Ville sig allt väl skulle man också fira bröllop. Men det sa han inte högt. Rådslag och arbete följde. Harald kallade samman styrmän för att ordna bak och värn. För att inte röja sina styrkor förbjöd Harald all eld vid vite av hängning. Överraskning var avgörande för framgång. Svitjots svin skulle slaktas slukt i försåt. Mot kvällen hade än fler män anlänt. Härsar och styrmän ledde sina lag enligt Haralds anvisningar. Alla kamperade där de blev förlagda. I skymningen följde ett tusental ögonpar Svitjods flotta där den seglade söderut vid synranden. Men än efter den blev betraktarna varse att den som ville strida måste vänta till en annan gång. Inte en båt gick in i bukten. Alla fartygen for förbi, långt ute till havs, på väg mot okända mål. Alla så när som på ett. En ensam snäcka styrde rakt in i viken. Olof såg gång på gång över axeln, in i land. Det kändes märkligt att åter vara i Tissö. Förra gången hade syftet varit strid och ro. Då förstod han aldrig att det var här hans systrar vistades. Denna gång närmade han sig fredliga avsikter för ett kärt återseende. Männen rodde med jämna tag. Fem par roddare gav skeppet skjuts, trots motvinden. Det började skymma, men ljuset dröjde i väster. Ragnar stod vid styråran och tänkte att allting grånar i skymningen. Strandängarna som förut hade skiftat i sommarens varma färger i grönt och senapsgult smälte undan för undan samman med den grålila skymningshimlen i öster. De andra styrmännen ville inte bida i bukten utan önskade fortsätta fortast möjligt. Skörd och kungaval hastade. Ostan hade redan sinkat dem. Nu ville man inte dröja bara för att Ragnar från Ed fort på lusttur till Tissö. Önskade denna dröja bland dagen nu var hans ensak. Han var välkommen att segla i kapp dem när helst han ville. Också Ragnars män var till en början tveksamma men fanns det när Ragnar förklarade att de kunde bida i bukten medan Ragnar och Olof var i land. Fruktan i land, sa han, kan ni vänta i viken? Naturligtvis ville ingen tillstå att han var rädd för dagen. Dessutom var tanken på en varm eld och fast mark under fötterna svår att motstå. I valet mellan att sova i land eller ombord valde man land. Dessutom har vi gått uppsåt, sa Olof. Det är meningslöst att angripa en båt utan gods. Det blev mycket, mycket väsen för lite vinning, sa Ragnar. Männen lyfte årorna, hoppade i vattnet. Båten drogs in på grunt vatten och upp på stranden. Havet låg stilla i lä för ostvinden. På strandingen bereddes nattläger. Snart brann eldar och sånt kokade kött. Olof var underligt till mods. All hans närmaste familj, de som hade överlevt, befann sig på Själland. Kunde systrarna ana hans närvaro? Kunde han ana deras? Ja, kanske. Det var nog därför han kände sig egendomlig. Det var som om han stod vid sidan av allt som skedde. Hade vattnet i viken varit varmt eller kallt, tänkte han, inte en aning. Han hade ätit kvällsvard utan att känna vad den smakade. Vanligen gladde han sig åt varje måltid och njöt av nästan allt han tuggade på. Kväll visste han knappt ens som han hade ätit. Han åtog sig första vakten. Kan man inte sova, tänkte han, är det lika bra att göra gagn? Han satte sig en bit ifrån de andra männen i mörkret för att inte synas om fara skulle hota. Han lutade ryggen mot ett stenblock och blickade ut i mörkret. Det dröjde inte länge förrän karlarna tystnade en efter en. Kvar satt Olof ensam i natten. Inte ett ljud hördes. Inte till att börja med. Men en envis förkylning härjade sig några dagar och snart började någon att snarka. Först hördes bara en, snart en till och sen ännu en. Efter ett tag låg minst halva besättningen och snarkade i godan ro. Eftersom Olof måste hålla sig vaken blev han inte störd. Han roades istället med att lyssna till vars och ens stämma. Någon hade en näsa som pep som en ilsken insekt, kanske ett bi. En annan lät som han är på att kvävas. Först var han stilla en lång stund. Därtill ännu en lång stund. Och just som Olof tänkte att nu dör han, fylldes lungorna med ett våldsamt brak. En tredje snarkade så att marken skakade. En fjärde på ett smattrande vis. Någon väste som en läckande blåsbälg. Dessa ljud fortfor om igen, som ett evigt malande, dock i olika takt. Olof märkte att kvävningsmannen bara hann med tre andetag under samma tid som bisurraren hann med sju. Plötsligt överrumplades han av en lyckokänsla. Det var första gången han var glad sedan han förlorade sina fränder i drabbningen på havet. Han var fridfullt och lugnt. I alla fall om han struntade i de snarkande lagkamraterna. Luften var ljum. Nattbrisen nådde de inte och havet låg stilla. Någon gång hördes dess andhämtning, ett blött ljud när havsytan stilla hävde sig. Och nästa dag skulle han åter se Gunn och Ginna. Lustigt, tänkte han. Vad skuggorna ter sig annorlunda i mörkret. De ser nästan ut att röra sig. Enen där ser nästan ut som en man. Och den som något väsen. Visste jag inte bättre skulle jag tro att där stod någon och glodde. Ja, i mörkret i träd, män och berget där. En kattuggla hovade och snart en till. Olof ställde sig upp och spejade i mörkret. Mellan hans snarkande kamrater glödde det svagt. Han la på en ny ved. Någon satte sig upp med tryck men la sig igen när han såg att det var Olof. Han gick bort tenarna för att lätta på trycket. Ett mjukt sus uppstod när strålen träffade marken. Eller var det marken han träffade? Olof fick med ens en känsla av att han inte var ensam. Att någon var nära. Men det var för sent. Slaget träffade honom rätt över huvudet. I ögonblicket efter låg han medvetslös på marken. Hur länge han hade varit borta kunde han inte avgöra, men sakta kom han till sans igen. En svag dag rådde på andra sidan ögonlocken. Olof låg på marken, kändes eländig. Illamåendet stod upp i halsen och huvudet kändes som det skulle gå i bitar. När han försökte röra sig märkte han att händerna var bundna. På avstånd hörde han röster. Han särade motvilligt på ögonlocken. Han låg där han hade fallit. Byxorna var slarvigt uppdragna och han hade fått enbär innanför blindningen. Det var dock ett litet bekymmer jämfört med det läge de nu befann sig i. Vid lägerelderna såg han sina fränder sitta på marken, munnen vid rep och ulvlederna och vid varandra. Runt om fanns daner, överallt daner, stora som små, alla med vapen. En hovade som en kattuggla, någon annan svarade på samma sätt. De samlade ihop och röjde upp efter en kamp som tycktes ha förevarit. Olof såg att alla hans fränder levde, men också att alla satt fångna. Vad var meningen? Nu talade danernas herse. Ragnar svarade i den mån han tilläts. Sen tvingade svearna upp på fötter. Det gick inte lätt eftersom repen var korta. När alla stod upp sattes de i rörelse inåt land. På alla sidor om dem gick danska kämpar med vapen i hand. Deras egen utrustning hade lagts ombord på båten. Det var tydligt att danerna ämnade roren vidare. Vart, tänkte Olof och kände en våg av illamående. Hur ska jag göra, tänkte han. Sen, danerna tycks ha glömt mig. Jag är Ragnars sista hopp trots att jag inte förtjänar det. Men bankad och bunden lär jag inte kunna uträtta mycket. Han vred på sig för att peta bort ett barr som irriterade mer än de andra. Men kom inte åt med sina bakbundna händer. Han muttrade lågt för sig själv. Buskens spik som spjut på skaft. Pigga, pliggar, pinar, pung. Vad muttrar du om? Olof såg upp. Där stod mannen han hade talat med efter slaget. Viger. Han kvad lite för mig själv. En skaldivers som duger på detta gille. Låt höra, din röst var tjock. Du ska klara strupen om du vill bli hörd. Ge mig då lite vatten, jag törstar. Viger vinkade till sin man och sa några ord, varvid mannen hämtade en lägel. Olof drack, kräktes och drack igen. Han kände sig bättre. Buskens spik som spjut på skaft. Pigga, pliggar, pinar, pung. Har du enbär på pungen? Ett och annat. Tog du bort dem? Hur? Så här. Viger löste hans rep. Olof drog ner brallorna och borstade av sig enbär samt en och annan stackmyra. Tack, sa han. Det känns redan bättre. Men varför fjättrar oss danerna när vi vilar? Drabbningen är sedan länge över. Ja, det finns andra skäl. Tids nog får du veta, men först ska vi ha ting och utse arvtagare till Halvdans söner. Vad gör ni själva här? Du är den som borde kunna lista ut det. Jag vill gästa Gunn och Ginna. Och nu är jag dubbel skuld till att vi är i Daners våld. Dels var det jag som övertygade Ragnar om att fara hit. Dels hade jag vakten när vi förlorade vår frihet. Otur för dig, tur för oss. Hur då? Som jag sa, vänta och se. Men låt mig säga att du, med tanke på ditt frändskap, bör skonas. Säg mig nu, vart far Svitjots flotta? Hem. De vill ta östen till kung samt bärga skörd. En brandskatten då? Den traktar de inte efter, i alla fall inte i år. Jaha, så var det med det. Ett bekymmer mindre. Följ med nu, vi ska ro till Tissö. Och sen då, vad menade du med att jag skulle skonas? För tredje gången. Vänta och se. Dagen var långt framskriden när Olof anlände till Tissö. Denna andra gång var olik den första. Då hade han kommit till fots i en månghundrahövdad krigarskara, säker på seger. Nu kom han som en säck med rovor ombord på en båt, oviss om vad som väntade. Viger styrde och en 12 raska drängar rodde. På tingsplatsen var det män överallt. Olof skattade samma mängd som i vinterns vapenting i Uppsala, 1000-tal. Han fördes genom trängseln till Ragnar med manskap som mötte honom med bistra blickar. Var var du i natt? Har du redan vaknat? Varför är du inte bunden som vi andra? Smyger åt danerna. Olof hade svårt att värja sig av valda tigen. Runt om de stod krigare och vaktare. Snart skulle något ske. Det märktes på sorg såväl som på stämningsläge. Olof såg Viger som gick fram till hersen och viskade något i dennes öra. Och detta är samma man som hade försvarat Tissö mot Eriks övermakt för inte så länge sedan. Harald påbjöd tystnad. Sorlet las och han började inte tala. Först hälsade han Svitjots män hjärtligt välkomna. Alla skrattade. Ett skratt som gav Olof gåshud. Det lät inte vänligt utan mer som när man roar sig på någons bekostnad. Harald omtalade att dessa män var de enda som Svitjod hade sänt. Alla andra hade gett upp och får nog hem för att slicka sina sår. Jubel utbröt. Harald väntade tills det la sig innan han fortsatte. Att Svitjod får hem var ännu ett tecken på gudarnas gunst. Mera jubel. Sen Vigers kamp mot Erik hade det mesta gått om väl. Bifall. Nu var turen kommit till dem själva att göra gott. Gillande mummel. De skulle visa sin tacksamhet och frambära offer till gudarna för att det hade gått om väl. Att tillgivet tacka Tyr. Mera mummel och ögonkast mot Ragnars män. Om folket på Själland ville det skulle Harald bli deras kung och blotgode. Ivrigt samtal bland männen. Först skulle således arvsfrågan avgöras, det vill säga vem som skulle ärva riket. Då dugde det inte att Harald själv dömde, trots att värdiga medhävlare saknades. För ändamålet hade man kallat på lagsagomangen Hroar. Han var oväldig och gammal som allfader själv. Hans domar stod sig alltid. Hroar begynte med en åkallan av fårsätte, dugligast bland gudarnas domare, för beständighet i dagens domslut. Sen avhandlades en mängd mindre mål, framförallt arvstvister. I tider av ofred fanns många arv att skifta. Naturligtvis uppstod tvister. Hroar tog de minsta målen först och stegrade spänningen med att spara de svåra. På så sätt hölls männen intresserade ända till slutet, då kungavalet skulle ske. Av rådslaget förstod Olof att Haralds förhållande till gudarna var av avgörande betydelse. Hroar bredde och vände på gudafrågan och trängde Harald hårt om hans förbindelser med än den ena, än den andra guddomen. Frej för fred och äring, Tyr för härnad och Tor för väder och vind och liksom Frej. Också han för äring. Harald framhöll att danerna hade varit gynnade sedan sjöslaget. Om detta berodde på honom själv eller Viger spelade mindre roll eftersom Viger och Harald stödde varandra. Vad gällde äringen fanns det goda skäl att vänta god skörd. Väder och vind hade varken gynnat eller missgynnat dem under den tid som varit sedan Esir och Bausi dog. Snarare gynnat eftersom de nu hade skickat en båtlast med män att offra rakt i armarna på dem. När han sa det sista hördes upprörda röster från Ragnars lag. Nu förstod de varför alla flinade åt dem. De ryckte och drog i sina fjättrar och några försökte resa sig men det gagnade föga. Haralds män var snabbt på plats och slog dem med spjutskaft. Det fanns inget att göra mer än att finna sig i sitt öde. Hroar fäste inget avseende vid oron utan fortsatte att leda rådslaget. Utöver gudagunst måste Haralds ett och rang bekräftas. Dugde han som kung eller gjorde han det inte? Någon tog upp att det faktiskt fanns två kungaättlingar, låt vara ofödda, som var rättmätiga arvingar till danernas rike. Inte kunde Harald bli kung, han var dessutom inte av rätt ett. Någon annan invände att man ännu inte visste om barnen skulle födas välskapta, om någon av dem vore av hankön och huruvida de, faderlösa, skulle nå vuxen ålder. Skäl hävdades för båda ståndpunkterna och när Harald begärde ordet hade rådslaget delats i två läger. Han sa, jag traktar inte efter kunganamn, det kan vi spara åt Halvdans ättlingar. Men jag lär vara den enda här som alla kan godta som jarl. Mångstämmigt mummel bröt ut och många män nickade samförstånd. Andra ruskade misstroget på huvudet. Hur far Halvdans ättlingar om du blir jarl? Du som tvivlar, hör på nu. Jag ämnar Gilja Bausis fru och Viger vill ha Esirs. Så blir det. Annars följer de Esir och Bausi till andra sidan. Hur går det då för Halvdans ättlingar? Svara på det den som vill. Mera mummel, ivrigt samtal. Rora lät männen rådslå med varandra, sen bjöd han tystnad. Inför Tyr, Frej och Tor samt de andra milda makterna tar vi Själlandsdaner Harald som vår jarl. Ja, skrek merparten av männen och stampade i marken för att ge eftertryck åt sin röst. Nej, skrek andra, men de hördes inte. Inför gudarna männen dömer jag dig till jarl av Själland. Glöm aldrig. Den som gynnar gudarna vinner deras gunst. Den som gynnar sitt folk vinner dess trohet. Vårda dagens dom och blota väl, Harald jarl. Harald skakade hand med roar, harklade sig och drog efter andan. Minst en jul vi drack hos Halvdan. Rösten ville inte bära, han började om. Minst en jul vi drack hos Halvdan. Jag Brage skålade och sa, innan sommaren sluter när jag är jarl i längre härse, råde över eget rike. Och se, nu råder Harald jarl på Själland. Det blev som jag spådde. Är inte detta skäl nog att tro på gudars gunst och Haralds heder? Betänk det, du som tvivlar. Nu är Brageskålens löfte uppfyllt. Kanske någon av oss trodde det egna riket på Svitjods. Kanske trodde jag det själv. Men man känner inte sitt eget öde förrän det är fullbordat. Och nu är det. Harald jarl, ej längre härse, råder över eget rike. Alla jublade, utom några få.